Han var dragartist redan 1979. Han är känd som skräddarmästare, tv-personlighet. Ja, vad säger man? Kärt barn har många namn. Välkommen hit, Lars-Åke Wilhelmsson!
Tack så jättemycket!
även kallad Babsan!
Ja, det är ju det. Det är det man får lida med.
Är det så? Känner du att man lider?
Nej, det gör jag inte. Det är hon som har dragit in mycket pengar till hushållskassan. Ja. Det är ju faktiskt hon som tjänar mest i familjen. När jag, du nämnde skräddarmästare, när jag sitter och syr till privatteater och så här, du vet, man kan slita i 7 månader för en uppsättning och man kan dra ut för samma fakturering kan jag åka på 3 företagsjobb som Babsan, så jag tjänar vad jag har jobbat i 6 månader på teatern.
Vad säger man då, ka-ching?
Nej, men det är ju bra då. Det var ju liksom, det var ju kvinnans, var det inte någon sån här dag för något tag sedan, en sån här kvinnodag, vad heter det?
Den, internationella kvinnodag.
Ja, då är det väl bra att Babsan i vårt förhållande, mitt och hennes, tjänar mest.
Hur känns det att vara schizofren?
Ja, men det är, jag tänkte säga, hur känns det? Kanske skulle fråga dig, nej. Som är så galen. Nej, men det är alltså, för mig är det här med kläderna, det är som en röd klovnäsa. När jag drar på mig peruken, då blir jag den andra. Jag har liksom,
ja, det är du som är skitsvinnig.
Ja, inte jag. Men då, det blir liksom en förvandling på mig i sätt att agera och allting när jag börjar sminka mig och byter om. Så är det.
Du går in i en skådespelarroll, kan man
jag
säga.
Kliver in i den där damen. Och jag gillar henne. Jag har inte tröttnat på henne än, fast jag har kört henne sedan 92. 79 började jag ju, som du sa då, med vanlig dragshow. Och då mimade vi och dansade och sjöng. Då började jag med Surprise Sisters, hette vi först då. Och då hade väl After Dark precis också börjat. Vi var ju två grupper som började. Jag tror de började 76 och vi började 79. Det var ju så okänt då. Det var ju inte så accepterat. Det är liksom ganska, ja, det är det som är så, homosexualitet, vet du, det vart ju liksom friskförklarat 79. Vi hade ju varit sjuka innan dess, enligt, vi vart friskförklarade då, så att det är klart det var mycket motstånd i början.
Och då tänker man ändå i Sverige.
Ja, exakt, för HIV:en kom ju där i slutet av 80-talet. Och när vi var i Spanien 92 med Surprise, då började vi se stora skyltar om det här, varningen för spridningen med HIV då. Och det var ju hemskt många som strök med på den tiden i just AIDS och HIV. Så att jag är ju vänner, brukar säga det, att jag gick på fler begravningar än min mormor som var kring 85 när jag var kring 30 liksom, för att många killar som strök med. Och det vart ju någon sån här bögpeststämpel på det där i Sverige. Det var ju många religiösa präster som tyckte att det var bögarnas straff. Att vi kunde gott ha det där liksom. Så att det var ju väldigt kämpigt där att stå också på scen och uppträda. Det var ju, vi fick kämpa lite. Men nu har ju drag blivit så stort i Sverige med den här RuPaul's Drag Race och alla de här som jobbar.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mm.
Om vi går tillbaka då 70, 80, 90-tal. Mm. Ni börjar ju ändå då innan bögarnas fel att alla dog i HIV.
Mm.
Hur vågade ni och blev ni utbuade?
Nej, man jobbar ju oftast på sådana klubbar. Vi hade ju jobbat mest på gayklubbar i början innan vi fick de här större scenerna. När de såg att det här är ju en fantastisk underhållning, att det vart folkligt. Så After Dark drog ju till Hamburger Börs och vi drog in på Bernsalonger 82 och så här. Och då vart ju liksom mer att vanligt folk kom. Men i början jobbade vi ju i förstängda klubblokaler med fördragna draperier och att det var såna här klubbar som man smög in i, nästan som en black door liksom. Man nästan fick ge en kod för att komma in. Så att det var, men sen vart det ju folkligt och sen vart det ju några tv-program som gjorde det mer accepterat för alla och så.
Och vad var det som fick dig dit?
Jag var dansare från början. Jag började med tävlingsdans och dansade med en tjej. Jag hade ju tjej i början fram tills jag var 22. Så att jag hade först en tjej, min partner som jag var ihop med, henne buggade jag med. Jag är väldigt duktig på bugg och rock'n'roll. Och sen hade jag en tjej, min granne, som jag dansade så här ballroom dancing, cha-cha-cha och tango och quickstep och stilla vals och sådär med. Så vi var faktiskt över i Finland och Norge. Jag slog finnarna i tango som juniormästare. Bara en sån sak. Det har jag aldrig tordats berätta för Arja Sajoma. Jag blir jämt så rädd när jag träffar tanten. Arja. Men däremot så och då på den dansskolan skulle vi ha avslutningar och ha show och då sa jag vill uppträda och då började jag uppträda lite i drag och gjorde, för jag sydde ju då tjejernas klänningar och de tyckte jag var så vackra med svandun och paljetter och tyll, så då ville jag ju ha något liknande själv än att bara ha den här taxidon eller fracken och så då sydde jag något Marilyn Monroe-fodral där i början och stod och mimade till Marilyn och gjorde. Det var så min drag-debut började, var på dansskolan faktiskt.
Kan du sjunga?
Ja, något så när. Jag har ju till och med varit med i Melodifestivalen som har varit aktuell här nu för ett tag sedan. Och det är ju... Jag är ingen Sara Dawn Finer i rösten eller Peter Jöback, men jag kan väl sjunga något så när. Jag är en bra allsångsledare tror jag, när jag har kör bakom mig.
Ja, nu får hjälp att höra.
Ja,
lite.
Exakt och så. Men nej, jag har faktiskt gjort några skivor som Babsan. Så att
på tal om Melodifestivalen här nu, du har ju gett Melodifestivalen lite kritik.
Ja, men jag gjorde det i början. Det tog 4-5 program innan de verkar ha lyssnat på vad jag tyckte. Nej, men jag tyckte att det vart så mycket fokusering på, jag älskar Carina Berg och Gynning och alla de här som var med, men det vart så mycket fokus på programledarna och så liksom hamnade artisterna och sångarna, låtarna i skymundan, utan det var bara massa tokiga programledare som fjassade runt och gjorde massa galet. Men nu sista så var det ju faktiskt roligt att Carina själv gick runt och satt och pratade med var och en, som man fick reda på lite om de här, för många, det är inte så jättemånga etablerade som man känner till, så det var ju så kul att ge de här nya en chans att veta var de kommer ifrån liksom och så.
Jag tänker att när man kritiserar då SVT eller Melodifestivalen, kan du då känna så här att oj, 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 nu kommer de inte ge mig ett jobb här i framtiden?
Ja, det kan ju hända, men den chansen får man ju ta. Jag dissar ju inte allt, utan jag hissar ju även det som är bra, så jag har ju lite konstruktiv kritik. Jag tycker i min ålder, och jag som har hållit på så länge och gjort så mycket, så kan jag ha lite rätt att säga vad jag tycker. Och sen är jag inte så mån om att få alla de där toppenjobberna heller.
Jag tänker, jag hör vad du säger, men kan de bli då mot dig? Ja, men varför går du till journalisten och säger, varför ringer du inte upp oss och säger det?
Ja, nej, men det. Men Instagram och Facebook kan ju alla gå in och titta på. Jag har ju inte ringt till någon journalist, det är ju de som tar det från mina Insta-inlägg. Så att det är ju ingen journalist som har ringt upp mig och frågat, utan de plockar ifrån det jag skriver på Instagram.
Ja, jag fattar det. Ja. Eller liksom, men jag tänker mer att om du tycker något, varför ringer du inte SVT-tjejen då eller killen som har hand om det? Ja.
Nej, jag tycker att det är Det är liksom, det är ju en fantastiskt stor produktion och den är ju påkostad med ljus och ljud och allting. Jag har väl mest haft kritik till just det här med programlederiet, och Carina har varit jätteduktig, och jag tycker väl Björns sketcher inte är så roliga. Han, jag förstår inte ibland vad han gör där liksom, för att det är, jag ser inte den, man har olika humor. Men det får jag ju se när jag gör ett inlogg hur mycket medhåll jag får. Alltså, det är ju bara några som skriver du bara avundsjuk och bitter. Och de är så få. Så att det, och det, hänger, det har inte med det att göra. Om man läser det så hissar jag väldigt mycket också. Och så. För jag har ju jobbat både med Kristin Meltzer och liksom Carina Berg. Jag kan ju inte liksom, jag bara skriver att det de har gjort har varit lite konstigt. De är ju jätteduktiga.
Jag såg Björn Gustafsson nu senast här när han skojade med sin mormor. Den var ju bra, tycker jag.
Ja, du tyckte det. Ja, jag tyckte det. Jag hade ingenting med Mellon att göra, tyckte jag. Nej. Varför inte ta in en dansgrupp eller göra ett medley? Du ska se norska hur de har gjort. De hyllade Sverige i en tävling. Och då var det ett medley på alla vinnarlåtar som Sverige har gått vidare med. Och med dansare och körer och sång. Och det var helt fantastiskt. Och så får vi, vad får vi i mellanakten? Jo, en kille som står med en gitarr och sjunger om en död morfar. Jag tycker inte det har liksom, att han får det utrymmet förstår jag inte. Och när inte, jag skrattar inte en enda gång.
Är du bitter och avundsjuk nu?
Nej. Jag skulle kunna så sätta ihop ett nummer med mina dansare jag har jobbat med och allting. Skulle vi kunna göra ett enormt trevligt pausnummer på 8 minuter.
Medley är faktiskt trevligt.
Ja, det är det.
Och det är också, jag tänker på då Pernilla Wahlgren förra året när de krossade glaset, den här lilla pojken, och de flög iväg
och började brinna och allting.
Ja, det var
så
jättekul.
Jävla roligt.
Ja, det var roligt.
Det var roligt.
Ja, det var, det,
jag tror inte jag dissade det en enda gång då. Då bara lyfte jag.
Innan vi kommer in på din karriär, Babsan, så vill jag ju såklart höra lite om din uppväxt.
Ja, jag kommer ju från Furuvik, söder om Gävle. Jag växte upp utanför djurparken i Furuvik där. Så varje sommar så hade vi hål i staketet, så vi sprang in, syster och jag, och så var vi i parken. Och så fick jag faktiskt börja jobba där redan när jag var 9 år. Så att som 9-åring började vi röja, de började röja för en camping utanför där vi bodde. Så att då hade jag 4,50 kronor i timmen och jag röjde sly och grejer för de fällde för att göra en stor campingplats. Och sen som 12-åring började jag jobba inne i Furuviksparken och växla pengar till sådana här minibilar man stoppade in 5, så gick de i 3 minuter och fick ungarna köra kring. Och så där hela somrarna växte jag upp kring Furuvik och gick i skola där och nere i Skutskär. Det är därför jag skämtar om att Babsan kommer från Skutskär. För det är så fult namn. Ta mig där det luktar, brukar hon säga. Så tog de mig hem till Skutskär. Det finns en sulfitfabrik där som luktar skit. Men så jag växte upp där och sen började jag jobba i Gävle väldigt tidigt. Jag gick knappt ut 9:an, så jag har ingen utbildning förrän mycket senare när jag gick som skräddarmästare och varit invald i Stockholms skräddarmästargille. Men min utbildning fick jag på annonsbyrå Malm som art director och typograf. Originaltecknare. Och då jag började precis när jag slutade 9:an inne på som elev. Så jag gick elev 4 år.
Men om vi går tillbaka till barndomsåren där. Du växte upp med en syster, ja. Mamma och pappa.
Mm.
Det var ni 4.
Ja, och sen hund.
Och en hund. Oh. Hur var uppväxten?
Nej, det var jättetrevligt. Pappa hade bilverkstad på gården. Så jag fick springa och hjälpa till med honom. Men jag lärde mig ingenting om bilar. Pappa sa, det här ska du inte bli när du blir stor. Han var jämnt svart om fingrarna. På den tiden så liksom lagar man ju motorerna. Nu är det ju inte sådana motorer man går ner i. Men så att, och mamma började jobba när jag var 5. Hon var hemma till dess. Sen började jag åka på dagis, tog bussen själv när jag var 5-6 år. Ner till Harnes och så gick jag på sån lekis eller vad det hette. Och så började jag sen. Vi var 5 stycken i Furuvik i min klass. 5 elever i 1:an, 2:an. Så vi gick så här hopflyttningsklassen. När jag började 1:an så fick vi börja läsa tillsammans med 2:orna. Så vi var sammanlagt 13 stycken i 2 klasser.
Ute på landet?
Ja, på landet. Det är ju helt sjukt. Men då syndes man ju och jag märktes ju. Jag var väl lite som dig och babbla och jag hade nog ganska mycket. Man har, på den tiden kollar man inte så här, man bara var lite speciell. Man gjorde ju aldrig några ADHD-tester på ungarna då.
Tror du att jag har ADHD?
Ja, men jag tror att du kan ha lite sånt.
Ja, det har jag.
Ja, men jag har aldrig testat mig, men jag tror jag hade, har det också. Men
du heter Babsan och jag heter Babblan. Eller
vad ska Babblan,
det kanske blir ett nytt team då, Babblan och Babsan.
Babbla med Babsan, ja det är du och jag. Nej, men så att det var, skolan var väldigt viktig och kul för mig. Så när jag började högstadiet där, när man fick åka till 7, 8, 9, då visste inte vi vad skolka var till exempel. Det hade inte vi hört i våran lilla skola. Vad då skolka? Ja, men vi skiter i den här mattetimmen. Nej, men vad då kan man väl inte göra? Och det är så sjukt. Alltså, det skulle vara lite mer så nu för tiden, tror jag, att ungarna fick att man vart sedd i skolan. Skolan är väldigt viktig, tror jag, för alla barn och ungdomar som växer upp och föräldrar.
Och nu är den ännu mer viktig. Ja. Det är ännu svårare utbildningar.
Exakt. Oh, ja.
Och det finns så mycket mer att välja på. Ja. Så folk är ju mer, eller barn är mer stressade då, tror jag också.
Och så, ja, så säger jag. Så jag hade en väldigt bra, fin uppväxt och ungdom och barndom. Och så fick jag moppe då när jag var 15. Och då hade ju pappa byggt ihop en moppe. För han var ju bilmekaniker och kunde. Han körde cross också, min pappa. Han hade fullt med gamla crosscyklar hemma. Så hade han satt ihop en. Och kompisarna var så avundsjuk på min moped. Och jag tyckte bara, jaha, det var crossdötdämpare i bak så här rostfria. Och så hade han, var det en Husqvarna på en Monark-ram. Och du vet, och polarna bara stod och, åh! Så var den så här blå lackad, sån här riktig blå. Och nu kommer jag väl ihåg att den var ju väldigt snygg, men jag bara tyckte, åh, hur tankar jag den här då? Jag tyckte det var jobbigt med moped.
Du ville bara rosa till.
Jag ville bara. Ja, men jag var inte rädd för att få skit under nageln. Jag var väldigt vild som liten. Jag var inte, när jag klänningar och så här började nog inte med liksom uppträda förrän jag var kring en 13-14 år.
När insåg du att du gillar killar?
Det var ganska sent faktiskt. Det var ju efter jag var 20. Jag hade tjej ju tills jag var 21 år. Och sen kom jag och började med surprise och kom ner till Stockholm och gick första gången på ett gayställe och höll på att få slag. Jag har aldrig sett två killar stått och hånglat eller pussas eller... Du vet om det porrtidningarna man hittar på 70-talet i diket upp i Furuvik. Det var ju Piff, Paff och Puff och Raff eller vad de hette. Men det var ju liksom orakade mutter och det var ju inga, det fanns ju inte sånt då i tidningar. Så jag var helt chockad när jag kom till Stockholm. Sen så tog det väl ett tag så tyckte jag väl inte det var så konstigt. Så man måste ju ha haft det latent. Men jag pratade med min före detta flickvän och vi hade det bra liksom. Det var ju inte att det funkade med oss. Så jag tror att man kan nog ha en liten bisexualitet i sig och den ena kanske blir starkare eller svagare så där, men när åren går.
Du fick upp den med en tjej hela tiden.
Ja, jag kunde tillfredsställa henne.
Vad säger
visserligen på onsdagar kanske jag körde onsdagsgreppet för jag orkar inte till när jag tog fingrarna.
Så. Ja, jag kan.
Ja, jag kan.
Men skulle du då kunna tänka dig bli ihop med en kvinna?
Nej, det tror jag inte jag skulle kunna. Ja, alltså, jag skulle gärna kunna bo så här som vi gjorde då, att vi gick ut och handlade mat ihop och levde liksom tillsammans. Men vi hade ju inget. Jag skulle kunna ha det sällskapet, men inte att jag skulle sen, nu lär vi gå i säng liksom. Det tror jag inte.
Kan du tänka dig, kan du känna dig, jag tänker när du, vi snurrar om frågan här. Kan du tänka dig vara Babsan då och känna dig som en kvinna och ligga med en man och vara kvinnan?
Oj, det erbjudande får jag ganska ofta, ska jag säga, att om kan du inte vara, kan du inte liksom klä dig som Babsan och så där, och då är det killar som man kanske på nätet har träffat och man bara, nej, det är mitt jobb liksom. Men är det någon som tjatar och är skitsnygg och jätteläcker och man vill kanske, då får jag väl ställa upp då, ha någon stay up så string och korsett, men det är ju inte det blir ju en fetisch, alltså jag vet inte, jag har gjort det någon gång, ställt upp och haft då säger du, men då, ja men jag tänker inte sminka mig liksom, jo men det är så lätt, kan du ta läppstift och så här, vet du hur jag ser ut i läppstift och peruk utan ögonsmink, det är ju liksom det är ju en häxa liksom.
Det tar tid.
Ja, det tar tid, de fattar inte det. De tror att man liksom kastar på sig de där fransarna på 5 minuter. Så att nej, men och då har man väl liksom, men det är inte så desperat har jag inte riktigt varit så att jag skulle kunna inleda ett förhållande och vara med någon varje kväll som vill ha mig som Babsan liksom.
Då kan han ju träffa en kvinna.
Ja, nästan. Då kan han ju liksom träffa en kvinna. Eller så kan han ju, ja precis.
Eller bara dra åt skogen.
Ja, men jag vet inte hur man erbjuder, hur man säger, okej, jag kan ha några 6 sekunder kläder men jag släcker lyset för jag tänker inte sminka mig.
nej, precis. Man vill att de ska gilla en som privatperson, ja, såklart. Exakt. Det fattar jag med. Jag tänker, jag sålde ju rosor förut när jag var mycket yngre.
Mm, gick du runt och gjorde så?
Ja. Aha. Och då fanns det ett ställe som heter Kings and Queen.
Ja, just det.
På Fridhamnsplan, ja, där borta.
Jag var inte så ofta där, men jag var där någon, ja, gång. Med homadam Kerstin, va?
Ja, men det var många som var transvestiter, ja, där inne, och alla var utklädda. Och då var det flera som var utklädda, så att en del säger ju att bara för att man är transvestit och klär ut sig i kvinnokläder behöver inte betyda att man är homosexuell.
Nej, det behöver det inte vara. Jag känner något par som han har en läggning och hon har accepterat att han vill, de går ut tillsammans ibland och han klär upp sig till dam. Så går de ut tillsammans och han får liksom en kick utav det och hon ser att han tycker att han njuter och så, men han älskar henne liksom. Så att sånt finns ju. Men för mig med det här med Babsan så är det ju inte att jag ser mig som en transvestit, utan jag är ju mer en karaktär som teater liksom.
Ja, men en skådespelare.
Ja, en skådespelare.
Det för förstår att, jag. Ja. Men jag bara kommer
att
tänka
att jag
på
tyvärr
det.
Ibland måste ha naglar kvar för att jag ska jobba imorgon igen då, så tar jag ju inte av med de här. Det är akryl. Men de är ofärgade. Men de som vet vad jag gör, så det är ju många som tittar. Många nysvenska tjejer på tunnelbanan så, varför har du naglar? Varför ser du ut så där? Ja, det är jag jobb. Vadå, du är ju gubbe, du är ju man. Varför har du såna naglar? Och då bara, ja, skit i det har man lust att säga. Men, liksom. Men ja, de som vet, som är lite äldre och vet vem jag är.
Säger du inte bara, det är lättare att torka mig där,
ja,
bak?
Ja, skrapa skit. Skrapa. Det är ju den enda nackdelen tycker jag, just när man torkar. Så att man får vara så jävla noga med nagelborste jämt för att man är så rädd att något fastnar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men så att min karaktär tycker jag har lyckats med. Sen 92 vart jag Babsan. Och det har alltså, jag kan ju säga det att jag kan ju som, jag jobbar ju med Christer Lindar vid After Dark i 5 år. Han vart ju känd för att vara Sveriges vackraste kvinna och allting och sådär. Och hade liksom varit tvungen att leva upp till att vara det här ung. Liksom. Han gjorde ju både unga tjejer och allting i sin show. Jag gjorde mig ju till tant från början. Så jag är ju så glad. Nu kan man ju säga att Babsan är den ålder som jag gjorde från 92. Nu är hon ju 60 plus liksom. Tanten är ju... Så att det är så skönt att ha hittat en karaktär som är en dam än att vara en sexy vamp liksom.
Fick du inspiration av Dame Edna?
Ja, gud ja. Dame Edna började gå där och jag tittade och det var så, jag var baby doll innan, ett blont vå på Backe Vapen när jag jobbade i striptörshowerna där. Jag har ju strippat på Backe i 8 år också och då var jag baby doll Karlsson.
Strippa, berätta.
Ja, jag var,
tog du av dig kläderna?
Ja, helt. Det finns
var nog du helnaken?
Ja, det finns nog bilder på min stjärt i många fotoalbum. Det var långt innan mobilerna fanns.
Oj.
Det gick sådana Instamatic-blixtrar, vet du, när vi slätt av oss handdukan och sista stringtangan sådär. Då var blixtrar i... var på gamla Backe i Gamla stan. Hasse Wallman ägde det stället. Det var en kille som hette Peter Kleinwitz som började först, en flamenco-dansare med två killar. Sen utvecklade jag det och så tog jag in fyra manliga stripper. Så fyra stripper manliga och jag hade varje onsdag i 8 år hade vi backevapenstrippen. Och innan midsommar, då var det så mycket möhipper, vet du. Det satt tjejgäng då med såna här fåniga lussikronor med morötter och kondomer och de var ju klädde ut sin väninna som skulle gifta. Så ibland hade vi uppåt 13-14 möhippegäng som satt och såg oss. Och det var en väldigt rolig tid på backevapen. Så då var jag snygg i kroppen. Jag var ju dansare då så att jag körde först drag och så slet jag av mig en Rita Hayward peruk och klänning och så stod jag som kille och var konferensier och presenterade. Och det lustiga var att vi hade en straight kille med, de andra tre sådana jättetränade killar, de var gay, men det sket ju tjejerna i, de skulle inte gå hem med dem. Men det var rolig underhållning, för vi vart aldrig vulgär och fräck. Strippshowen på 80-talet kunde till och med min mamma gå och se och tyckte det var roligt liksom.
Häftigt.
Ja, så det var en, jag undrar om det nu, sen så skulle ju allting bli så PK rätt och allting, man fick inte varken busvissla åt tjejer i 6 sekunder kläder, allting skulle bli så att det där var sak av sin tid. Det var väldigt populärt på 80-90-talet det där.
När kom du ut som gay?
Jag hade jobbat i Stockholm i 1 år och hade gjort, Berit och jag var inte ihop. Det tog väl liksom, jag var 21 år som jag liksom kunde inse att, nej men, och jag sa till mamma så här, men ja, men vad kommer jag inte att få något barnbarn nu då? Säger, men nej, det kommer du inte att få, syrran får ordna det. Hon fick frö av sig som någon frögurka. Medan jag var liksom, nej, oj, 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 då kommer jag inte att bli farmor då. Nej, men du får ju bli mormor liksom. Så här. Ja, och det vart hon ju. Men hon var så rolig, min mamma, när hon levde. Hon sa så här, men gör inte ont då, sa min mamma. Jag har ju tagit tempen på dig så många gånger med lite idomin. Och så här, man hade ju en temp i stjärten på den tiden. Hon gör det inte, men hon var så rolig. Nej, men
och det bara är spontant också.
Ja,
aj, tänkte hon.
Så, hon tänkte så här, aj. Men sen så kom jag hem med en kille första gången och så här, då slängde hon hans byxor. Det var det första han gjorde, för då hade man så här trasiga jeans, vet du, man satt med rakblad och skar upp dem, det var hår överallt i knäna. Och så skulle hon tvätta, för hon skulle alltid tvätta, fast jag var liksom 24 år så skulle hon ha min tvätt. Och då var väl hans väst med också då, så kastade hon ju och så. Men skulle vi åka hem då, ner till Stockholm igen, men så frågade han, Peter hette han, mina byxor, var är de någonstans? Så frågade mamma, nej men det var något rasigt skit, det har jag slängt.
Åh.
Så fick vi gå och ta upp dem i sophinken. Hade hon slängt hans sådana här fina nötter, det är ju bara hår i dem, som mamma. Så och, hon var rolig. Men,
och,
nej, men
och pappa
de,
då?
Ja, men han pratade väl inte så mycket om det. Han sa väl med så här, ja bara de inte lurar dig på pengar. Han var mer så här att han trodde att kararna skulle lura en på pengar liksom.
Du bara, nej det är jag som lurar dem.
Det är jag som lurar dem. Men lite får det kosta när man ska ha så snygga killar. Får man ju betala för. Nej då, men så att det, men de tog det. Syrran tror jag var den som hon liksom ville inte prata i början om det med så många, utan hon bara, ja, hon var lite besvärad över det, för hon liksom, jag vet inte om hon ville skydda mig eller om hon ville liksom, för hon fick väl höra ifrån sina kompisar och alla så där. Vad då har Lars-Åke blivit, är han bög nu liksom, eftersom jag liksom till 20 år var med en tjej och sen, så att Monica hade nog lite. Men nu är det ju ingen fara alls. Liksom.
Nu har det gått 45 år.
Nu har det gått 40 år. Så att nu är ingen...
Jag hoppas hon har kommit över,
kommer över
det
nu.
Så att... Nej, men det är klart hon ville
men
skydda.
Men så var det, vet du, om vi säger det var liksom 79-80. 80.
Ja, exakt.
1980. Det var inte det var inte många som hade kommit ut. Alltså så här var det. Sixten Herrgård fick man reda på levde med en man. Och 3 månader efter så står det Sixten är sjuk i AIDS och HIV. Så första bögen som kommer ut dör efter ett halvår. Och det var ju inte så bra PR. Och sen så var det ingen så att det var Christer Lindarw höll inne med det ganska länge innan han kom ut, och det vart väl ingen kioskvältare när han sa att han var gay. Det
2018.
Ja, exakt. Nej, men, så här, och det var och han, jag har ju pratat med honom lite om det. Han var nog lite rädd att han tyckte liksom att han trodde inte han skulle få sin breda publik kvar, men han gjorde ju väldigt stor tjänst till gay-communityn liksom, för att de hade ju följt den hela tiden, och ingen tror jag har fått något negativt av att komma ut. Jonas och Mark kom, och sen kom ju Eva och sen började det bli, men det var ju många som inte ville. De här dansbands Magnus Karlsson och alla de här, de höll i det så länge de kunde.
Andreas
liksom.
Lundstedt.
Andreas Lundstedt och, så att det, men nu vet jag inte om det är, nu är det nog annorlunda.
Absolut.
Och så, men man vet aldrig. Det skulle vara kul om några mer idrottsmän, ishockeyspelare till exempel, tänk om de kunde börja outa, men de kanske inte är så gejiga.
Det var inte så många år sedan jag sa till min egen mamma, jag bara, men han är homosexuell. Hon bara, tjo, typ vadå? Hon visste knappt om att det fanns, och jag var så här chockad på riktigt. Jag bara, men skämtar du? Han gillar inte kvinnor, han gillar män. Hon bara, nej, det går inte. Jag bara, jo, du sa som din mamma, ja, gör det inte ont?
Nej. Men och det är därför det är så här viktigt att, som du säger, att man får, ja,
man
att
måste bygga broar. Det är att det handlar
att
om.
Att man får tills in, ja, alltså.
Och lyssna på det här, ja. För det är också viktigt. Sen träffar hon de här killarna och hon bara, de är så trevliga och så här. Ja. Och då ser man över det där. Mm, mm. Men man måste liksom, det är okej att ha den där fördomen. Det är okej att bli lite chockad, eller det är okej att känna så. Man måste också kunna få vara rädd, kunna få känna allt det där, för också övervinna rädslan med att det är okej.
Exakt.
Och det tror jag precis med integrationen, att så här, oj, skitsamma, vi är ju mer lika än olika. Och till slut är det så här, det spelar ingen roll vad man har för sexuell läggning i det heller.
Nej.
Och jag vet att skulle jag komma hem och säga så här till min mamma att min son är homosexuell, då skulle hon acceptera, liksom, hon skulle gilla läget och tycka att det var okej. Okay. Mm. Så jag tror bara så här att man måste våga öppna dörren, öppna fönstret på något sätt, och sen våga känna rädsla, våga känna att det är okej att vara rädd, eller nu sa jag rädd 2 gånger. Nej, men man måste kunna våga känna att det är fel, rädd, vad det än är för negativ känsla, för att den sen ska gå över till en positiv känsla.
Exakt. Jag kan uppleva
kan
lika.
Kan du förstå vad jag
säger? Ja, jag förstår. För att grejen är att det var nästan lika när jag började, liksom när man hittar karaktären, och så fick man många fans, och så några var lite handikappade. Och innan man liksom tar sig tid, alltså man var lite rädd, hur ska jag prata med henne eller honom? Hur ska man agera? Att man är lite rädd för en som sitter och ta lite tid på sig och ska säga och tacka. Men när man väl sätter sig ner kanske vid rullstolen eller så här och börjar prata med dem, och en del kanske måste skriva sina texter med fingret, eller att de har svårt att få fram och prata med. De har ju liksom lite olika sätt att förmedla sig då genom kommunikationer, och då är det bättre att, men tar man sig tid, Då är ju rädslan borta, för de ger ju jättemycket om man tar tid och lyssnar på dem, och de får presentera och prata vad de tycker och säga. Men i början är man lite så här, nej men otörsiga, vad ska jag, det sitter en i stor, vad ska jag säga till den, och det är ju ingen skillnad på dem, de har bara ett väldigt djupt handikapp och sådär. Så det är kanske likas grej att man, det är utav rädsla, för det är en okunskap, man känner inte till det. Det är en okunskap från oss som man inte har. Man måste bara lära sig och så där.
Och jag försöker säga att det är ganska många. Jag tycker själv är en rätt fördomsfri person. Ja. Och jag är väldigt så här, vill veta och nyfiken och träffa människor ute och fråga, var kommer du ifrån, och vad kul och ja, vad känner du? Och jag och en kompis här, vi träffade en somalisk kille vi satt ute och åt häromdagen och så sa jag, från Somalia, och så skojade jag lite, så ja, men tänkte alla svenskar har sådana fördomar om Somalia, ja, och så vidare, och vad känner du för det, och vad tänker du om,
ja,
ja, när människor tittar snett eller känner på ett speciellt sätt, och så pratar vi om det öppet. Mm, mm. Det finns inga dumma frågor.
Nej, nej.
Jag tror att man får aldrig känna sig dum.
Nej.
Jag har ingenting emot dem. Jag är ju själv uppvuxen muslim. Alltså, mm, jag tycker nästan det blir en kul utmaning, mm, när folk säger så här, ja, men vadå islam, det är en kvinnoförtryckande religion, mm, eller, men gud, varför är ni så arga hela tiden, mm, eller jag tycker araber är på ett speciellt sätt.
Ja,
men... våga ut med det bara. Så, jag menar, du kommer inte få svaret om du inte kommer ut med dina fördomar.
Nej.
Och det är så vi bygger broar, och det är så vi plockar ner fördomarna också.
För länge sedan så bodde jag kvar då med mamma och pappa i Furuvik. Då sa mamma så här, oj, oj, nu har det kommit en till finsk jävla familj. Det var ju mest finnar som kom då. Va, sa jag, vadå? Ja, men nu är Pekka och vad de nu hette, sa hon. Så jag, men vadå, du umgås ju med hon Lorry och, ja, men de, ja, de är ju trevliga. Men, ja, men mamma, de är ju också från Finland, så ja, men de här nya, de är säkert jätteknäppa liksom. Och det var kom två nya då, liksom, och det var ju då, det är så typiskt hur man kan, ja, men han är ju bra, ja, men han är ju gay också, ja, men det, han är ju trevlig han, men den andra, det verkar vara en riktig, alltså folk är, man kan vara väldigt så här, ja.
Och då tror ju alla så här, det där är svenskar. Ja. Nej, det där är mänskligt.
Ja,
det är
exakt
det här folk måste förstå. Ja. Så det handlar inte bara om att vara... Jag menar, alla människor har ju mer eller mindre fördomar. Men jag tror att fördomarna minskas om man vågar ställa frågan, ja, och vågar absolut vara öppna med öppen med sina känslor. Har du någon kille idag?
Nej, det har jag inte.
Vi pratade om det sist,
ja,
vet jag.
Jag är ju gift, vet du, med en kille. Men det var bara rent ekonomiska grejer. För att banken sa flera gånger, du har en sån jättepensionsförsäkring. Och du vet att om du dör innan du börjar plocka ut den här, så går pengarna till allmänna pensionsfonden. Du måste ha barn eller vara gift. Ja, barn kommer jag inte att skaffa, men då får jag väl gifta. Men ja, kan du göra det då? Och då rörde sig det om liksom 800 000. Det var, jag ville inte skänka, jag hade sparat så länge, ge bort det till pensionsfonden. Så då gifte jag mig med en kompis som var min personliga tränare, och han hade ingen tjej då och så där och allting. Men, och så, jag var jätteförtjust i honom. Jag skulle ju jättegärna ha... Sen vart det någon gång att det vart liksom lite fuffens, men han var ju inte gay då, utan men jag fick... Vi hade nice ett tag, vi åkte till Paris och vi gjorde lite... Vi var väldigt goda, fina vänner. Nu har tyvärr de pengarna, har jag börjat lyfta ut dem, så nu är det ingen idé vi gift längre, för dör jag nu så blir det bara någon 10 000, 20 000 kvar liksom. Så att, men ingen pojke, ingen man.
Men har du legat med den här killen?
Ja, lite grann. Vi har testat lite. Han ville prova lite. Men då sa han helt ärligt, men jag tror inte det här är min grej. Men han var ju gullig som ställde upp. Mina kompisar sa, med Lasha passar det, för han kommer ju att mörda det nu när ni är gift, så han får ut pengarna. Men det, sån är han inte.
Han bara misshandlar lite.
Ja, han bara dunkar mig lite i väggen. Så.
Ja, herregud, vilken råhumor. Men vad nu då, när han vet att han inte ska få pengar, men det kanske
han, ja, nej, det har han. Vi var ute och lunchade igår faktiskt i Gävle, och då fick han reda på det. Nej, men du har ju pratat om det där, du behöver inte känna så längre. Det var ju bara, jag ser det som en jättefin grej att du frågar mig i alla fall, sa han liksom. Så att,
och du sa, jag såg det som en jättefin grej att du ställde upp några gånger.
Ja, då sa jag precis det. Ja, du hade du jobbat lite mer på det, då hade du kunnat fått en slant mer.
Men nu är pengarna slut.
Nu är pengarna slut, så, ja, så att nu behöver du inte anstränga dig mer. Nej, men nej, så att det är, man får ju liksom vara glad för de här. Jag har något ex som återkommer då och då, så man får lite nice med sig där som återkommer när han är sugen. Men det är ju inget annat.
Är han yngre än vad du är?
Han är yngre.
Mm. Mycket yngre.
Han är 30 år yngre.
Ja, jag ska inte kasta sten i glashus.
Nej, nej, han är 35 år yngre än mig.
Hur känns det då?
För nej, vänta, han är 35 och jag är 65. Ja, ja, men det är 30, ja. Ah, ja. Nej, men det är ju nice. Jag brukar säga som, vad hette hon? Är det inte hon Jane Fonda som satt och sa så här i ett sånt här program? Alltså, jag gillar yngre män, så hon säger, jaha, så, vad då? Nej, jag vill ha dem kring 20-25. Jane Fonda, hon är väl 70, jag vet inte hur gammal hon är. Ja, oj då. Ja, varför då, sa hon. Jag gillar inte gammal hud, sa hon. I don't like old skin. För hon gör ju sån reklam för massa hudkräm. Och det tycker jag är så roligt. Jag ska börja säga samma. Jag gillar inte gammal hud.
Är det så då?
Nej, det finns väl jättetrevliga äldre killar. Men jag kan säga så här. I gayvärlden så är de trevliga lite äldre. De har förhållande. De är gänga. De har pojkvänner. Vi är väldigt få, det är Christer Lindar var jag som är singel utav de äldre, tror jag.
Liksom. Och hur kommer det sig?
Jag tror att vi har levt ett sånt liv att alla tror att vi är mer som tanterna vi är på scenen än som man är privat. Jag tror det är, vi har, det är hemskt bra på krogen att vara igenkänd när man ska gå och beställa bord och titta, där står Babsan i kön och liksom vi ordnar plats till honom. Men i ett förhållande och sam, då är det inte bra att vara känd alltså. Då är det så här som att det är bara en bromskloss.
Är det så? Känner man det?
Ja, så känner jag. Att det är liksom förstör mer än... Annars får jag gå på de här då som frågar och säger, kan du ta stay-ups på det om vi ska gå i säng liksom. Men så att jag
menar, du ser ju manlig ut och trevlig.
Ja,
och...
jag är ganska trevlig också och luktar gott oftast och sådär. Nej, men det är blivit, jag tror att man har den gaypubliken som har sett mig på scenerna från 1982 i Stockholm så här, liksom, de har ju fått en bild av mig från den personen med manus och roliga texter och fräck och så här på scen. Jag tror de liksom tror att jag är så privat också. Tyvärr. Och då är det en bromskloss till att få ett förhållande med någon.
Har du varit ute på såna här Tinder?
Ja, Grindr heter det för killar då. Jag har varit på Grindr och träffat, och någon har jag träffat liksom så här lite kontinuerligt som var trevlig och man som helt plötsligt ville stanna kvar och ta en fika och lite så här och så. Men det har aldrig blivit något mer att... för jag har en kompis Ulf, han säger, men kan du inte ta med honom på en kortkväll? Nej, men kortkväll, han kommer ju inte till mig när vi spelar kort. Han kom ju för något annat då liksom. Ja, men det kan vi ju göra någonting annat. Nej, men så rolig är han kanske inte.
Men man säger ju att många homosexuella, är det en fördom eller inte, är promiskuösa. Stämmer det?
Ja, men det beror på. Alltså, jag tror att är man i ett förhållande är man inte det. Men när man är singel så är man ju så glad när man har chans till någonting nice liksom. Men om du vaknar med en kille med varje dag och varje kväll och går och lägger sig, då kanske man inte behöver vara det, för då finns ju tillgång till det hela tiden.
Men så, är man promiskuös som homosexuell?
Som singel tror jag det.
Mer?
Ja, mer. Det tror jag.
Ja, för det verkar ju som att det sexuella, det är på något sätt, det är så fritt på något sätt.
Det är ju fri, men alltså jag tror inte, men jag tror vi, för det första, killar är nog mer fokuserad på att få utlösningar och komma till och få liksom tillfredsställa sig själv eller andra mot för vad tjejer är, det tror jag. Det måste, alltså sen finns det ju undantag, det finns säkert tjejer som vill ha en snabbis i en hiss eller något sånt där, men jag tror det är mer vanligt, enklare för en kille. Två killar och där och de här darkrooms och sånt där som fanns eller finns, tror jag, som man kan gå in, betala en entré och så gå in och så står det folk i mörkt och du ser inte vem som tar på det eller vad de gör.
Är det så?
Ja, det finns fortfarande. Jag gick aldrig på dem där, och det är därför jag tror också att jag och mitt gäng, de här Hans och Ken, och vi tyckte det där var lite, där tror jag det smittades mycket med hiven och så här på 90-talet.
Förstod man inte att man skulle ha kondom, tänker jag.
Ja, men det då var desperat och liksom, och så litar man väl på folk, de sa väl liksom, är du frisk? Ja, ja, jag är frisk. Men liksom, nej, jag skulle aldrig. Ja, det tycker jag är den, så desperat har jag aldrig varit, så jag har varit i sådana här darkrooms.
Längtar du efter ett riktigt förhållande?
Ja, alltså jag kan säga så här va. Nu har jag både straighta jättemånga vänner och jag har många gay vänner som är par. Och när man har varit singel så länge och man då kan, Larsa, kan vi ta en promenad med hunden så kan vi prata lite. Och så får man höra hur mycket problem det finns i förhållanden. Då när jag har släppt dem efter en fika eller man har suttit och ätit en lunch och känner fy fan vad skönt att jag är singel. Varenda människa verkar ha problem i sina förhållanden. Det är ju, det är väldigt få som bara är lyckliga och de skrattar och har det så gott. Så ibland kan jag bli rädd för det här förhållandet, liksom tvåsamheten, bara för man hör, men gud, ska det vara så? Kan ni, varför, men hade, ni tycker ju om varandra, säger, ja men usch, det är så tjat och det är så tråkigt och det är, och den gnäller och hon är jobbig och där, och då blir jag, nej, jag är singel.
Du blir ant i allting.
Ja.
Du har inga problem med att vara singel.
Nej, jag har vänner som jag kan ta kontakt med. Ibland är jag, som jag kom upp ifrån Furuvik nu då, ibland där så är det så skönt. Jag har grannar jag går till och så här. Men vissa kvällar när jag sätter mig och så är jag själv och ska äta. Här i Stockholm, då går jag bara ner på Italien, jag går ut och så träffar man någon som man känner. Eller känner man servitören och så här. Men sätta sig tre kvällar i rad och äta själv med min hund i Furuvik, då känner jag, fan, nej, usch, nu får jag lappsjuka, då måste jag åka ner. Och då kan man känna sig själv. Jag känner mig sällan ensam, men jag känner mig själv. Och då, men då kan man ju lätt då göra något det.
För du har väl lägenhet i
Stockholm? Ja, gud ja. Jag har en fin lägenhet. Det är en våning kallas det för till och med.
Exakt. Mm. Du bor ju på Östermalm.
Ja, jag har kristallkron i varje rum.
Och den dagen förhoppningsvis om väldigt, väldigt länge, om du går bort, vem får ärva dig då?
Ja, men det är väl stirrivet på syrran då sådär. Jag måste börja döstäda så hon slipper ta rätt på alla damskor och palettklänningar.
Alla kristallkronor. Ja. Och hur många barn har syrran?
Hon har tre.
Ja, så du har ju familj.
Ja, jag har ju familj.
Och var så bor de?
Två bor uppe i Furuvik och Harnes, två, Helena och Eva, och sen bor Mikael nere i Danmark med sin Edda som är från Island. De träffades i Norge, hon är från Island, han från Sverige, och nu bor de i Danmark och gifte sig i Danmark.
Härligt.
Ja, så det är roligt.
Hela och
så
har de Norden.
Fått, så har de lilla Edda, så jag har barn, jag har liksom, vad är jag? Jag är gudfar åt en, och så är jag, jag har en gudson då och så där, och så är det, ja, det är många syr på syrans sida.
Nu skriver du en bok ihop med Sulo Sören Karlsson.
Mm.
Som handlar om ditt liv.
Ja, han är jätteduktig. Han är egentligen en gammal punkrockare. En rockartist ifrån Diamond Dogs orkester. Och han har spelat med jätteduktiga musiker. Men han... Jag fick en bok utav Kiki Danielsson som det stod Sulo på, som har skrivit. Hon dikterade och Sulo skrev och tänkte, gud vad roligt. Så läste jag om hennes lite skandaler med hur hon haft jobbigt med media och sådär. Och så, sen så fick jag reda på att han hade också gjort en bok till den här stora gubben från FIFA. Han som AIK, han Lennart Johansson, som tyvärr gick bort sen här nu för något år sedan. Och det vart en jätteuppmärksammad bok. Så när Sulo frågade mig efter en liten turné, vi var i Norrland, men Larsa, du har ju sånt jävla intressant liv, ska vi inte göra en bok med dig? Liksom. Och ja, men... Och då säger jag, när mamma är borta, då kan jag avslöja lite grejer som inte någon vet om, som inte har stått i Hänt Extra eller Veckorevyn. Och så är ju mamma borta nu, och så då börjar vi jobba efter pandemin med boken. Och då blir man nästan, har jag lika trevligt med honom som jag har med dig sen när man sitter, för när man börjar prata om det ena så kommer man på, det är precis som man har flera luckor i skallen, sådana här mappar som öppnas, och så kommer man på massor med grejer. Så vi har börjat ältat också från barndom och skola och framgångar. Men han vill inte, jag sa, åh, det måste ju vara bilder, det måste ju vara bilder. Och då sa han, men Larsa, det är inte en sån, det ska inte vara en tablebook, det här är en bok man ska läsa. Men mitt liv har ju varit så mycket i show och bilder och plymer och paljetter liksom, med alla shower man har gjort. Men han sa, men det ska ju inte vara ett, liksom en CV liksom, utan vi ska göra en berättelse om dig och hur du har allt det du har varit med om liksom. Och då har jag väl köpt det, och det är jätteintressant faktiskt, och han är jätteduktig att skriva. när jag får tillbaks texterna som jag har suttit och pratat så här med dig, och så han skriver ingenting, han bara lyssnar. Och så sen så skriver han ner sen, och så skickar han 3-4 A4 så här. Och jag bara, det känns som filmmanus det jag får tillbaka. Så jag bara, wow! Nej men just det, det här är om mig. Alltså han skriver, han är jätteduktig att skriva. Så det kommer att bli intressant, tror jag, med hela boken.
Och vad hade du spelat för roll om din mamma hade fått läsa boken?
Nej men det är några grejer som har hänt där i början, precis innan jag hade kommit ut och såna här grejer som hände i liksom lite tråkigt som inte jag ville att mamma skulle få reda på. Jag pratade med Mona Seilitz när hon skulle skriva en bok, och på skämt så sa hon, ja, ett kapitel ska handla om kukar jag har mött, och det blir ett väldigt kort kapitel, sa hon.
Och när kommer boken ut?
Den kommer nästa år. Den kommer alltså till 25.
Tack för att du kom hit.
Ja, men tack själv.
Tack.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.